Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Om vi uppvisar fysiska symptom på rädsla, hon skakar, hon får liksom kvällningar, alltså fysiskt, alltså hon mår illa, hon är så rädd. Sen vidhåller vi fortfarande att hon var väldigt, väldigt trovärdig, så vi tror ju på henne, verkligen. Men vi undrar hur 17 har det gått till.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Se vad gäller så omtas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Styckmord utan kropp. Det såg enkelt ut från början. En kvinna anmäler ett mord, ett styckmord. Hon har namnet på offret, hon har namnet på mördaren. Så långt klara uppgifter. Men det föreligger ett problem. Det finns ingen kropp och det finns inga spår. Så den första frågan för utredarna blir: har det här mordet verkligen skett?
Det här är ett fall som jag aldrig kommer glömma, som jag pratar med mina kollegor om ibland, att det var så mycket konstiga ingredienser i det här.
Så istället för att jaga en mördare måste utredarna jaga en kropp. Det är i slutet av november 2018 i södra Stockholm. Utredaren Åsa Hansson är på jobbet när hon får ett udda samtal.
Jag jobbade då på Grova brott i södra Stockholm. En avdelning där vi hanterar de grövsta brotten som sker. Jag var gruppchef och utredningsledare. Och den här dagen fick vi ett samtal från... Jag fick det från min sektionschef som i sin tur hade fått ett samtal från åklagare. Och de berättade att det finns en kvinna som har kontaktat en advokat och sagt att hon har bevittnat ett mord.
Ja, just den här dagen, den 22 november 2018, får alltså en åklagare i södra Stockholm ett samtal från en advokat. En advokat som berättar att han just nu sitter med en kvinna som säger sig ha bevittnat ett mord. Ett styckmord som skulle ha begåtts för en månad sedan. Åklagaren ringer förstås till polisens avdelning för grova brott och Åsa Hansson får ansvaret.
Det här måste vi liksom undersöka för att se om det stämmer helt enkelt. Så sagt och gjort så sa de till mig: Åsa, du får ta hand om det här ärendet och göra vad du kan med din grupp.
Och det första man gör naturligtvis är att höra kvinnan. En kvinna vi kallar för Annika.
Jag ber då mina kollegor Stefan och Bosse att kontakta kvinnan och se till att hon kommer till polisstationen så att vi får prata med henne. Det gör hon. Hon kommer dit och jag väntar då på jobbet och sitter och väntar en ganska god stund på att hon ska komma tillbaka efter det här förhöret och... De är märkbart tagna efter förhöret med den här kvinnan.
Ja, Annika är väldigt tagen och skärrad när förhörsledarna pratar med henne.
Nej, men hon är så rädd. Hon har fysiska Hon uppvisar fysiska symptom på rädsla. Hon skakar, hon får liksom kvällningar, alltså fysiskt, alltså hon mår illa. Hon är så rädd.
Och det är i sanning en förskräcklig historia Annika har att berätta. Hon har, säger hon, bevittnat ett mord. Ett styckmord.
Ja, men det hon berättar då, det är att hon har bevittnat ett mord. Hon har umgåtts med en man som hon känner. Så har de gått hem till henne. De har umgåtts hela dagen. Och på eftermiddagen har de gått hem till henne och för att käka lite mat och så vidare. Där, när de är i lägenheten, så kommer hennes före detta pojkvän dit. Och kort och gott dödar hennes vän. Och hon bevittnar det här.
Annika är alltså hemma i sin lägenhet i Högdalen söder om Stockholm med en manlig vän när hennes tidigare pojkvän dyker upp. Bråk uppstår och ex-pojkvännen dödar helt enkelt den andra mannen.
Kvinnan tror att det har med svartsjuka att göra. Han har tydligen sagt någonting i form med att han trodde att den här vännen hade våldtagit kvinnan. Så det är liksom det som hon säger till oss i början.
Exet svamlar något om en våldtäkt och så har han ihjäl mannen som besöker Annika. Men det slutar inte där.
Hon berättar också att den här ex-pojkvännen ringer dit två andra män. De hotar henne att hon inte ska säga till någon att vara som har hänt. Och att de måste få bort kroppen helt enkelt.
Två män kommer till lägenheten. De ska uppenbarligen hjälpa till att bli av med kroppen.
Hon uppfattar som att de styckar den och forslar bort kroppen. Men det vet inte hon om vart de har gjort av kroppen. Men att de har gjort av med den, det berättar hon.
Och allt det här ska alltså ha skett för en månad sedan. Och nu väljer Annika att berätta, trots att hon, som hon säger, har hotats. En hårresande berättelse. Men är den sann? Har det verkligen inträffat? Har hon sett ett mord?
Ja, men vi tänker väl först att, men herregud, det verkar ju helt otroligt. Kan det verkligen gå till så här? Vi får ju mycket tankar i våra huvuden. Samtidigt så berättar ju Bosse och Stefan att kvinnan uppvisar så mycket fysiska tecken. Hon berättar att hon verkar så himla trovärdig. Att spela den här typen, att spela påverkat på det här sättet, om hon inte skulle vara det, verkar helt, det skulle nästan inte gå, eftersom det var så mycket fysiska tecken på, även om hon skulle berätta om den här händelsen. Hon mådde jättedåligt.
Ja, hennes beteende, det faktum att hon visar så tydliga tecken på att må dåligt, gör att utredarna tror på henne, i alla fall i det här läget. Så nu kanske man har en mordutredning att ta tag i. Frågan är, var ska man börja? Annika har också viktiga detaljer att berätta, väldigt viktiga, nämligen namnen och alla inblandade.
Hon ger namn, hon berättar ju vad pojkvännen heter. Hon berättar också smeknamn på de två män som kommer och hjälper ex-pojkvännen.
Men också på offret?
Och på offret, absolut. Och det är hennes vän.
Så där står utredarna med en berättelse som man tycker är trovärdig och med namn på förövarna och namn på offret. Så var börjar man? Jo, med det som är mest självklart, att kolla upp offret. Finns han? Är han ens död?
Ja, men det första vi gör är att åka ut till den här mannens bostad för att knacka på. Det påstådda offret, han som ska vara mördad.
Mm.
Så åker vi och letar efter honom helt enkelt. Så vi åker hem till hans bostad som också ligger i södra Stockholm. Knackar på. Det är ingen som öppnar. Då beslutar jag om att vi ska göra en husrannsakan. Så att vi tar ditt lås med och går in i lägenheten. Där ser vi ju tydligt att det är någon som har... han är ju inte hemma för det första. Sen har vi ju, märker vi att han har lämnat för att vara borta kortvarigt. Det står mat på spisen som vid det här laget är möjligt. Det är massor med tidningar innanför dörren och så vidare och så vidare.
Nej, mannen verkar inte ha varit hemma på ett tag och han ser heller inte ut att ha planerat att vara borta med tanke på maten i hans kök. Och tidningarna och posten innanför dörren ger fler ledtrådar.
Ja, men vi tittar ju på de här tidningarna då som, och den här posten som ligger innanför dörren. Och då kan vi se att det är ungefär vid den tidpunkten där här kvinnan då säger att han ska ha blivit mördad. Det är från det datumet som de här tidningarna och posten verkar vara. Så det är också en så här, okej, okay, men det verkar ju faktiskt att han var så att han inte var hemma på den här månaden. Vi kan också se lappar i den här tidningshögen från en annan bekant. Hej, jag letar efter dig. Ring mig när du ser den här lappen. Så det är folk som har undrat var han är, uppenbart.
Ja, mannen är försvunnen. Den saken verkar klar. Folk saknar honom. Ingen vet var han är. Så Annikas berättelse om mordet stärks. Mannen kan ju vara död. Så nästa steg blir att undersöka den påstådda brottsplatsen, hennes hem. Om det har begåtts ett styckmord där, borde det finnas spår kvar. Mikrofiber, DNA, blodstänk, lukt som hundar kan känna, för att nämna några exempel.
Så vi tar ju dit tekniker, kriminaltekniker, för att göra en teknisk undersökning. För vi tänker ju, har det begåtts ett mord i en lägenhet så borde det finnas spår därifrån.
Ja, det borde det. Förhoppningarna är höga. Här kommer Annikas berättelse att bekräftas, tror utredarna. Men så blir det inte. Det blir en kalldusch.
Det är svårare än vad vi trodde. Teknikerna gör ett jättegrundligt arbete. Hittar ingenting.
Nej, inte ett enda spår. Ingenting. Så man tar dit spårhundar.
Vi tar dit hundar som söker dels efter blod, dels efter doft efter döda människor. Inte heller de ger oss någon fingervisning. De visar inte heller någonting.
Det blir en backlash helt enkelt. Att stycka en kropp i en lägenhet utan att lämna minsta lilla spår efter sig är i princip omöjligt.
Så då blev vi liksom lite kastade mellan hopp och förtvivlan. Vi visste inte, men okej, vad betyder det här? Betyder det då att kvinnan ljuger för oss? Hur kan det begås ett mord i en lägenhet och dessutom kanske då en styckning av kroppen utan att det finns något spår efter blod?
Så man börjar fundera, har det verkligen skett ett mord? Talar Annika sanning? Eller är alltihopa något märkligt påhitt? Det finns å ena sidan ett påstått offer, en man som faktiskt verkar vara försvunnen. Och det finns å andra sidan en påstådd brottsplats, en lägenhet helt utan spår, två vågskålar. Det kan ju ge anledning att tvivla, men Åsa Hansson tycker inte det.
Inte tvivla, men det är ju en försvårande omständighet och det är absolut så här att ja, men man funderar ju. Så. Sen vidhåller vi fortfarande att hon var väldigt, väldigt trovärdig. Så vi tror ju på henne, verkligen. Men vi undrar hur 17 har det här gått till.
Och utredarna hittar också något som skulle kunna förklara att alla spår är borta. En kanske långsökt förklaring.
Den enda förklaringen som vi fick, det var ju att i lägenheten hade det under den här månaden varit en sanering för vägglöss. Det är den enda tänkbara anledningen till att vi inte hittat den här medlet då som de har sanerat de här vägglössen med kan ha förstört bevisningen.
Ja, där är den alltså, ett litet halmstrå till förklaring. Och med den och Annikas trovärdighet fortsätter utredningen. Åsa och hennes kollegor tror på Annika. Så nästa steg är de misstänkta, de man har namnet på. Tre personer man börjar kartlägga.
De är väl egentligen, håller till i liksom området kring den här lägenheten. De har väl inte något fast jobb och sådana där. De har inte speciellt ordnat tillvaro. Men sover lite tillfälliga bostäder runt, sover hos varandra. Den typen av människa som inte har jätteordnade förhållanden helt enkelt.
Finns de i era register?
Med mindre företeelser, så de är inte jättebelastade i brottsbelastningsregistret, men några små saker.
Tre personer utan jobb som flyter runt i området finns i brottsregistret för några mindre brott. Inga typiska mördare kan man tycka. Och för att komma vidare i det här läget måste utredarna få beslut om hemliga tvångsmedel, som det heter. I det här fallet handlar det om telefonavlyssning. Och för att få göra det krävs ett godkännande av åklagaren, vilket kan bli tufft. För utredningen har ju egentligen inga konkreta bevis. Så det finns en oro inför åklagarens beslut.
Ja, men det är alltid liksom, det krävs en viss bevisning. Man kan inte lyssna på vem som helst. Så absolut så var det ändå lite så här, vi kände hur kommer det här gå liksom.
Men oron är obefogad, visar det sig.
Ja, men åklagaren bedömer ändå att vi har så pass mycket att vi ändå kan misstänka att det är något lut som har hänt, att det troligtvis är ett mord som har inträffat, eftersom han är borta, offret. Det verkar stämma vissa saker i övrigt som det här vittnet säger. Så han går med på att vi ska få koppla in telefonavlyssning på de här misstänkta.
Så där går utredningen in i en ny fas, att avlyssna de misstänktas telefoner, vilket tyvärr inte heller ger så mycket. Framförallt är det ex-pojkvännen man fokuserar på, han som Annika pekat ut som mördaren.
Det pratas mycket annan typ av brottslighet. Han pratar också i termerna våldtäktsmän. Jag hatar våldtäktsmän. Och det förknippar vi väl med det som vittnet hade sagt, att ex-pojkvännen trodde att hon hade blivit våldtagen. Han säger också saker och ting som, ja, jag ska ta hand om fler våldtäktsmän. Vi ska ut och leta våldtäktsmän. Det här gjorde vi oss väldigt oroliga. Är det fler som riskerar att mista livet här nu? Som han tror är våldtäktsmän. För vi kan ju säga det, vi har ju också liksom undersökt offret i det här fallet. Och det finns ingenting som styrker att han skulle vara en våldtäktsman. Inte heller då vittnets uppgifter från vad som hände i lägenheten. Hon säger inte att det har förekommit någon våldtäkt. Så det här jobbar vi ganska mycket med att reda ut, och vi blir ganska oroliga när han pratar på det här sättet.
Och samtidigt som avlyssningen pågår fortsätter letandet efter en kropp.
Absolut, det fortsätter ju hela tiden, så vi är ute och hör vittnen, vi kontaktar hans familjemedlemmar och så vidare. Allt för att försöka hitta spår, vad han kan ha tagit vägen. Och vi kartlägger givetvis hans förehavande precis innan försvinnandet jättenoga.
Hur viktigt är det då för er att hitta kroppen?
Det är jätteviktigt. Utan kropp så blir det jättesvårt dels att fastställa vad han dött av, hur han gått till, är han ens död och sådana saker. Så att, det är A och O. Så det är våran prio ett, att hitta honom.
Nej, sökandet efter kroppen ger ingenting. Och inte telefonavlyssningen heller. Och inga spår i lägenheten. Det ser mörkt ut för utredarna. Har det här mordet verkligen hänt?
Utredarna vet ju inte ens om det verkligen är en mordutredning de håller på med.
Nej, precis. Så det är liksom, vi kastas mellan, ja, men som jag sa tidigare, mellan hopp och förtvivlan. Vi vet inte, kan vi hitta honom vid livet? För det skulle ju vara helt fantastiskt att vi faktiskt, det här var bara ett missförstånd. Och han finns någonstans, han har gått på en semesterresa eller vad som helst. Men ju längre tiden går, desto liksom sämre blir de chanserna att hitta honom vid liv.
Ja, det går fram och tillbaka. Dels i spaningarna, men också i utredarnas tankar. Varför hittar man ingenting? Men just då, när det kanske är som mörkast, händer det. Det kanske inte kan betraktas som ett fullständigt genombrott, men det är ändå någonting som pekar framåt, som antyder att utredarna faktiskt är på rätt spår. Det är ett telefonsamtal som avlyssnas, ett samtal mellan den misstänkte mördaren och en kvinnlig bekant till honom. En kvinna som uppenbarligen tror på spöken.
Det är i samband med att polisens tekniker är på plats på den liksom uppgivna brottsplatsen i den här lägenheten. Då är de där, det är mycket att gå igenom. Så de är där långa pass, de jobbar till och med på kvällen för att få den här undersökningen klar och komma vidare i den. Och när det är mörkt ute så tänder man ju inne. Och då visar det sig att ex-pojkvännen då har ett telefonsamtal med en kvinnlig bekant. Och de börjar prata om lite ditten och datten för det första, liksom generellt. Och sen säger hon efter att ta in i samtalet att förresten du, jag gick förbi lägenheten idag. Och han bara, jaha. Alltså det lyste liksom. Jaha, säger han. Han fattar fortfarande inte var hon vill komma. Ja, men jag tänker, tänk om det är han. Han i badkaret. Och då blir vi genast intresserade. Vadå han i badkaret? För det har ju sagts att den mördade mannen har lagts i badkaret. Så att kontentan av samtalet då blir att hon nästan tror att det är spökar i lägenheten. Att det är den döde mannen. Och vi förstår ju då också att ex-pojkvännen har berättat för den här kvinnan om vad som har hänt i lägenheten.
Ja, hon pratar alltså om spöken. Och om han i badkaret. Uppenbarligen vet hon att någon har dött i lägenheten. Och hur vet hon det? Jo, mannen hon pratar med, den misstänkte mördaren, har förmodligen berättat det för henne. Och det räcker. Nu grips han och tas till förhör. Och säger, föga förvånande, ingenting om något mord.
Nej, han säger väl ingenting då, egentligen. Han förnekar ju att han har dödat någon. Han säger väl att han liksom att det har blivit någon form av tumult i lägenheten, men...
Men han medger att han har varit där?
Mm, det gör.
Vad säger de andra två?
Ja, men de är också lite flyktiga, har lite flyktiga historier. Någon säger väl att de kommer dit... i efterhand och sådär. Så att det är lite oklart.
Nej, förhören ger ingenting. Nu är utredarna övertygade om att det påstådda offret verkligen är död. Man är också ganska säkra på att de gripna, ex-pojkvännen och hans två kompisar har något med saken att göra. Men en känsla räcker inte. Det behövs bevis, det behövs spår och inte minst, det behövs en kropp. Utredarna har ju inget riktigt fast att gå på, helt enkelt.
Nej, det har vi inte. Så att, det här är liksom, ja, men det är ett av de klurigare fallen som jag har haft. Vi bollar jättemycket med åklagaren om hur vi ska, liksom, hur ska vi hitta kroppen. Och hur kan de ha fått bort alla spår från lägenheten, hur har de transporterat bort kroppen? Det är ju det vi liksom också funderar på.
En förklaring skulle ju kunna vara att det finns ingen kropp och det har inte begåtts ett mord.
Nej, precis så.
Ja, den tanken finns fortfarande kvar där någonstans längst nere, tanken att det helt enkelt inte har begåtts ett mord, att Annika som berättat allt har hittat på historien av någon anledning. Men å andra sidan, den misstänkte tycks ju veta att mannen i lägenheten faktiskt är död. Så nu kokar allt ner till att hitta liket. Utan det kommer man inte vidare. Det ligger alltså en dimma av tvivel över utredningen. Kommer den verkligen att leda någonstans? Men precis där och då sker det utredarna hoppats på, ett genombrott, när man går igenom de misstänktas telefoner.
Vi går ju igenom deras telefonhistorik och så vidare. Och då ser vi ändå att de har telefonkontakt med ytterligare en person runt tiden för brottet ungefär. Och den killen börjar ju vi intressera oss för. Liksom, och vem är det här och vad har han för del i det här? Så vi tar in honom också. Vi griper honom helt enkelt också. Vi tänker han kanske är delaktig i det här.
Den misstänkte mördaren har alltså haft kontakt med en person precis vid tiden när mordet skulle ha skett. Naturligtvis intressant, så den personen grips och hörs. Och till skillnad från de andra är han väldigt öppenhjärtlig. Han pratar gärna, förmodligen för att han egentligen inte vet vad han faktiskt varit med om. Det börjar med att han får ett telefonsamtal, berättar han.
Då ringer en av de här personerna till mig, säger han, och ber mig hjälpa. Han ska flytta lite grejer, han ska flytta. Så han behöver hjälp att flytta saker. Och jag jobbar på ett företag så jag har tillgång till skåpbil. Så att jag kan hjälpa till. Och han verkar ju vara en snäll kille. Så mycket riktigt så åker han dit och ställer upp sin skåpbil där bredvid porten.
Han parkerar alltså på gatan utanför den aktuella lägenheten. Och de tre andra killarna kommer ner och börjar lasta på grejer i bilen. Vad det är för något, det vet han inte, säger han.
Han säger då att jag sitter kvar i förarsätet så jag hjälper inte till ens att lasta i det här utan det gör de själv. Så jag har inte så stor koll på vad som faktiskt lastar in. Det är deras grejer liksom. Då när det är klart så börjar de köra och han vet inte riktigt vad de ska utan den här ex-pojkvännen visar då vart de ska köra grejerna.
Och det blir en resa som han som kör bilen inte riktigt förväntar sig. För färden går rätt ut i skogen.
Han börjar ju liksom tycka att det är lite halvkonstigt. Ska han bo liksom ute i skogen med de här grejerna? Det verkar jättekonstigt. Åker förbi någon scoutstuga och tänker han, är det dit vi ska? Men nej, de fortsätter förbi. Och stannar de mitt ute i skogen. Och då tänker han så här, okej, det verkar konstigt det här. Det kanske är någon annan kriminella stöldgods eller knark eller någonting som de ska gömma. Men han vill inte liksom befatta sig med det där så han sitter bara i bilen och låter dem hålla på med sitt.
Ja, där ute i skogen lastas det alltså ut en låda och flera väskor och när de tre killarna är klara hoppar de in i bilen och föraren kör hem dem. Inget mer med det tror han. Men han har förstås fel.
Och då kommer vi. Polisen och påstår, du har kört lik här. Det är det vi tror. Kan det vara kroppsdelarna du har kört? Och han förstår ju ingenting, men gud, han blir helt förskräckt.
Så Åsa Hansson och hennes kollega tar med sig föraren och hans advokat för att han ska visa vart han kört. Och det går ganska fort.
Så vi bestämmer oss i alla fall att han får visa oss vart han har lämnat de här väskorna, lådorna och prylarna. Så att vi tar med honom och hans advokat. Åker ut i skogen och när vi kommer till den här grusvägen då så visar det, så vi går en liten bit och sen ser vi då från vägen att där står ju en låda.
Och föraren bekräftar att lådan är en av grejerna han har kört dit, vilket blir mycket intressant. Åsa Hansson anar förstås vad som finns i lådan.
Så vi ser till att han kommer tillbaka till arresten och tar dit tekniker då för att liksom se vad är det här för lådor och så vidare. Hundförare tar vi dit först också. När hundföraren kommer dit, släpper ut sin hund, så jag har aldrig sett en sån reaktion på en tjänstehund förut, utan det här är ju en hund som är tränad att känna doften efter döda människor. Och när han kliver ut ur bilen, hunden då, så reser han ragg och i stort sett börjar yla, för att det är så stark doft, tror jag. Det är så jag tolkar i alla fall. Så han skäller och verkligen visar att det här är någonting skumt med de här kartongerna.
Hunden reagerar, sökandet fortsätter och det finns fler paket och väskor i området, 7 stycken. Hunden markerar på alla.
Har vi hittat offret? Så vi väntar in teknikerna, de öppnar ena väskan och där är han. Så då har vi hittat honom i alla fall.
Ja, där ligger han alltså, den försvunna mannen. Han som var hemma i Annikas lägenhet, nu är han här, död och styckad. Så Annikas berättelse visar sig vara sann. Hon som en månad efter mordet inte stod ut med sin ångest längre, utan kontaktar en advokat. Där började utredningen och här i skogen i södra Stockholm slutade den. Ex-pojkvännen är skyldig, hans 2 kompisar också. Men en sak lyckas utredarna inte med. Dödsorsaken. Hur hade den mördade mannen dött? Rättsläkarna lyckas inte klargöra det. Men Åsa Hansson har sin teori. För bland väskorna med kroppsdelar hittar man en IKEA-påse, en sån där stor blå plastpåse. Ena handtaget var avskuren och låg bredvid, vilket blir intressant.
Den kvinnliga vittnet hade berättat om att hon hade bevittnat, att hon sett då från det angränsande rummet hur ex-pojkvännen hade skurit av ett handtag och använt det för att strypa offret. Det här ville vi ju då bevisa, och det visade sig att den här bandet då hade en knut på sig. Så det hade varit liksom ihopknutet. Och då försökte vi mäta då liksom omkretsen på själva där knuten satt. Hur stort det hade varit. Och det var, om jag minns rätt, 36 centimeter. Och det var precis omkretsen runt offrets hals. Så på så sätt så försökte vi bevisa att det måste vara strypningen som var det som var dödande.
Ja, IKEA-bandet kan mycket väl ha använts för att strypa offret, men det blir bara en teori. Det går inte att bevisa fullt ut. Så när rättegången startar finns det ju ett problem. Dödsorsaken. Det går inte att bevisa hur offret har dött.
Nej, men det är alltid svårt det här med dödsorsaken. Han hade hävdat nödvärn, att han hade gjort det här i självförsvar. Och det blir ofta, det kan bli en diskussion. Är det då grov misshandel och vållande till annans död istället? Eller är det ett mord? Så att vi var väldigt spända och lite nervösa inför rättegången. För vi vill ju att de som har gjort det här ska straffas för det de har gjort. Alltså för det uppsåtet, alltså, och vi trodde ju att det var ett mord som de hade begått.
Men domstolen köper utredningen. Fast den egentliga dödsorsaken saknas, tycker domstolen att det är bevisat bortom rimligt tvivel att ex-pojkvännen har mördat offret. Straffet 18 års fängelse. De 2 kompisarna döms också bland annat för brott mot griftefriden. Och där slutar fallet. Men det kunde ha blivit olöst. Mördaren och hans kompisar skulle ha kunnat komma undan. Om det inte vore för Annika.
Den här kvinnan som kommer, hon kontaktar advokat för att hon inte kan bära på den här hemligheten längre. Och hennes mod att faktiskt, trots att hon var hotad till livet, ändå berätta för polisen och göra så att de anhöriga fick upprättelse.
Det tog en månad. Hon var livrädd. Men till slut beslutade hon sig för att göra det rätta. Anmäla brottet, trots att det innebar en fara för henne. Och det väcker ju en intressant fråga som vi alla borde ställa till oss själva. Hur skulle jag ha gjort? Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.